P3, Sveriges Radio. P3. Som barn var Anna ute med sin bror och reste runt i hans lastbil. Redan då var hon säker på att hon ville bli lastbilschaufför. Annas dröm gick igenom och idag kör hon sin egen lastbil.
Så jag fastnade väl helt enkelt för det och insåg att det här är någonting jag också vill göra. Jag tycker det är underbart att liksom få bestämma över sig själv. Även om man inte kan bestämma allting så har man ändå väldigt mycket frihet.
Men för 6 månader sedan, en kall novembermorgon, händer något som vänder upp och ner på Annas värld.
Men han är kanske 1 meter ifrån lastbilen så kliver han ut i vägen. Och jag kör över honom. Alltså jag känner ju med varje axel jag kör över honom, jag känner ju varje dunk.
Olyckan riskerar att sätta punkt för Annas stora dröm.
Och att han helt plötsligt liksom tog det ifrån mig. Att det var inte kul att jobba längre. Jag bara grät. Jag grät och grät. Jag kom till kunden och jag grät. Och liksom, jag trodde att alla jag åkte förbi skulle gå ut i vägen.
Du lyssnar på Verkligheten i P3. Idag om Anna och lastbilsolyckan. Jag heter Gurbet Aslan.
Jag kör lastbil. Just nu kör jag för ett företag som kör byggvaror. Vilket innebär att man har ett visst antal stopp om dagen. Det vet man inte i förväg, utan jag kommer till jobbet och så har de ett körschema där jag kan se vad jag ska göra under dagen. Sen får jag lägga upp det lite själv som jag vill. Det var jag själv som ville köra lastbil. Det är ingenting påtvingat eller påhittat, utan det var vad jag ville göra. Så jag gick gymnasiet för att bli chaufför.
Hur kommer det sig att du valde just det yrket?
Jag gillar självständigheten. Jag gillar att bestämma själv, jag gillar att planera själv. Och jag gillar att få vara ute. Det är inte alltid kul att stå ute när det regnar och snöar, men det finns en skärm med det också. Jag tycker det är underbart.
Efter en 3-årig lång gymnasieutbildning tar Anna studenten som lastbilschaufför. 6 år senare har hon hittat en arbetsplats som hon verkligen trivs på. En arbetsplats som gör vardagen mycket enklare för henne. Men en morgon vaknar hon upp till ett arbetspass som ändrar på allt.
Som alla andra dagar. Inget speciellt. Gör det jag brukar. Sätter mig i bilen och åker till jobbet. Inget annorlunda. På jobbet, allt som vanligt. Jag lastar upp de stopp jag ska börja med. Jag har några stopp på lastbilen och väljer mellan olika stopp vilket jag ska åka till först.
När hon har lastat på och gör sig redo för att åka iväg sitter hon och funderar på vilket ställe hon ska åka till först.
Antingen kommer jag åka genom stan eller så kommer jag åka utanför. Någon anledning, ingen särskild, så väljer jag att ta det där jag behöver åka genom stan först. Jag skulle egentligen tagit det andra stället först. Men jag ändrar mig. Det handlar ju om hur man lägger upp rutten. Och det är ju bara man själv som gör det. Så det var ren tillfällighet.
Klockan närmar sig 8:30 och det är rusningstrafik genom stan. Anna närmar sig en genomfartsgata. Alltså den största gatan genom stan.
Den är full med rödljus och övergångsställen och sådant. Det är en fyrfilig väg. Det är 2 filer i varje riktning. Vid övergångsställena så är det rödljus även för gångare. Och ja, alltså jag har ju kört den vägen många gånger förr. Och man lär sig ju i skolan att köra eco-driving. Alltså ska man inte stanna vid rödljusen om man inte behöver. Så jag kör väldigt lugnt för rödljuset längre fram har rött. Men det slår om och jag börjar gasa upp igen. Jag kanske kör i 20-30 km i timmen på sin höjd.
Det är rött ljus för de gående, så i det här läget är det fullt med folk vid övergångsstället som väntar på grönt ljus. Anna får då ögonkontakt med en man som står 2 meter från övergångsstället. Hon fortsätter köra och de släpper inte ögonkontakten.
Det är någonting som får mig att reagera på honom. Han ser ut som vanligt, som vem som helst. Men det är någonting. Han tittar på mig och han släpper inte heller kontakten. Och det handlar ju egentligen bara om metrar, om sekunder. Men det ser ut som att han ska springa över vägen. Det gör ju folk ibland. Men det gör han inte, utan han backar undan ett steg. Och jag fortsätter köra. Men sen inser jag att han bara väntar in mig. För när han är kanske 1 meter ifrån lastbilen så kliver han ut i vägen. Och jag kör över honom. Med alla däck. Alltså jag känner ju med varje axel jag kör över honom, jag känner ju varje dunk. Och jag hade inte hög hastighet. Men när jag känner att jag har dunkat klart så bromsar jag. Och det kan ju låta hemskt att man inte bromsar fullt på en gång. Men å andra sidan, hade jag bromsat tidigare så hade jag stannat på honom och klämt ihjäl honom.
När Anna äntligen kan bromsa sitter hon helt still i bilen. Hon tar fram sin telefon.
Jag tar upp min telefon för att ringa 112. Men det funkar inte. Jag håller i telefonen och jag vet numret. Men jag lyckas inte låsa upp telefonen. Det står liksom still. Jag inser att det här kommer inte hjälpa. Så jag går ut.
Anna lägger ifrån sig telefonen och kliver darrande av lastbilen.
Folk har ju sett i mötande fil vad som har hänt. Det kommer en kvinna från andra sidan trottoaren, från andra sidan, och kommer fram till mig. Och det enda jag säger är, såg någon vad som hände? Såg ni vad som hände? Jag upprepar det gång på gång på gång. Var det någon som såg? Såg ni vad han gjorde? Och hon kommer fram till mig och säger att jag såg. Och så håller hon om mig.
Folk börjar omringa lastbilen och Anna försöker samla sig och förstå vad det är som har hänt.
Alltså jag är ju helt stirrig. Jag är ju inte riktigt den jag brukar vara. Jag brukar vara väldigt lugn och förståndig och sådär. Men det är jag inte, och det första jag tänker är att jag ser honom inte direkt. Så jag får en jätteologisk tanke att han kanske har bara sprungit iväg. Att jag vet inte, att jag kanske bara bumpa till honom och att han är okej. Men jag går ju bak och kollar bakom lastbilen såklart. Och bakom sista axeln så ligger han bara, alltså, kanske 5 centimeter bakom.
Mannen som Anna precis har kört över rör sig inte. Och på bara några minuter är brandkåren på plats. Anna, som fortfarande inte vet om mannen lever eller är död, får sätta sig i brandbilen och vänta.
Min första tanke är att han är död. För mig så var han död. Han var död. Den känslan hade jag redan hunnit få. Så den sitter kvar i mig. Jag kan känna att det spelar ingen roll för mig om han hade varit död eller levande. För mig var han redan död. Och jag säger det högt att han är död.
Det står en man vid övergångsstället på andra sidan som talar om för Anna att han fortfarande lever.
Han levde. Mot Mot många odds i alla fall. Och det var nog inte det han hoppats på. Jag kan inte säga exakt, för man sitter ju högt i en lastbil och man ser inte... Alltså jag såg ju bara hans huvud försvinna. Men för det första så hade de rött. För det andra, vittnen har sett honom stå där en stund. Jag körde närmst trottoaren, men alltså bredvid mig så åkte ju bilar förbi. Så även om han hade kommit förbi mig så är det ju inte säkert att han har kommit över hela vägen innan någon annan körde på honom.
Polisen kommer till olycksplatsen och Anna får följa med dem till polishuset för förhör. Där får hon reda på att de kommer behöva sätta en misstanke på henne om vårdslöshet i trafik.
Och då började jag gråta första gången. För det kändes väldigt förnedrande, kanske inte rätt ord, men det kändes väldigt orättvist att jag ska bli misstänkt för någonting som han har gjort så uppenbart. För det var det jag blev så rädd för, att jag kan bli anklagad för någonting som jag inte kunde styra över. Det gjorde mig rädd. Att ska inte jag få köra lastbil nu? Eller vad kommer hända med mig? Kommer jag vara en brottsling nu? Eller? För jag visste så väl att det inte var mitt fel. Och det tror jag skiljer mig från andra som är utsatta för samma sak.
Hur menar du?
Jag tror många tar på sig skulden själva. Men jag visste, jag körde försiktigt. Det gick sakta. Jag tittade på honom. Jag gjorde allt det där man ska. Men ändå så hände det. Och jag kunde inte gjort något annorlunda. Det enda jag hade kunnat göra är att jag hade kunnat ta en annan väg. Men då hade han gått ut framför någon annan. Och jag kände så här, det kunde lika gärna vara jag. Alltså, ja, han gick ut, det blev jag. Hade det inte blivit jag så hade det blivit nästa. Och jag vet inte varför han valde mig. Jag vet inte om han valde mig eller om han bara gjorde det. Men den ögonkontakten, den sitter ju kvar i minnet.
Anna var nu misstänkt för vårdslöshet i trafik.
Han förklarade för mig, polisen, att de behövde göra det för att kunna beslagta lastbilen och kolla så att det inte var fel på den. Och jag förstår det. Det var även för hans anhöriga, att de ska få en utredning om vad som har hänt. Men jag tog fortfarande väldigt illa upp över den misstanken, helt enkelt. Även om de sa att vi tror inte att du har gjort något. Men att ändå få den stämpeln, det gjorde ont.
Efter förhöret möter Annas chef upp henne. Han erbjuder henne att prata med en krispsykolog. Och Anna, som egentligen bara skulle vilja gå hem och vara för sig själv, tackar ja. Hon träffar en psykolog och en timme senare bokar hon in ett nytt möte. Och sen skjutsar chefen hem henne.
Jag kände väl inte så mycket alls. Det var så himla orealistiskt. Mm. Alltså, det kändes som något som hade hänt för väldigt länge sedan. Eller att det hade hänt någon annan. Det kändes så långt bort. Jag kunde inte riktigt ta in... Jag kunde förstå att det hade hänt, men jag kunde inte riktigt ta in det, för det är aldrig någonting jag har föreställt mig skulle kunna hända.
Anna går till jobbet dagen efter olyckan. Eftersom hennes lastbil hade omhändertagits av polisen fick hon köra kollegornas lastbil. En vecka senare får hon tillbaka sin egen och då bryter hon ihop.
Det brister för mig. Jag bara gråter, jag hyperventilerar. Och jag känner så här, vad fan ska jag göra? Jag har ju älskat mitt jobb så mycket, men nu klarar inte jag av det. Jag fixar inte det. Jag ringer en av mina kollegor. Och han säger att jag kör strax bakom dig. Tror du att du kan köra tillbaks? Och jag säger, ja, jag kör. Alltså, gråtit och körit, det har man gjort innan. Så jag kör, men till slut när jag nästan är framme så alltså kroppen domnar bort. Jag känner liksom knappt, jag kan liksom inte styra riktigt längre för armarna hänger liksom inte med. Så jag får stanna och min kollega kommer och han håller om mig. Och det bästa är nog att han tog beslutet åt mig att jag skulle åka hem den dagen. För jag har alltid varit väldigt trogen mitt jobb. Och det är svårt att ta det beslutet själv och säga att man inte vill jobba eller inte kan jobba.
Anna lyssnar på sin kollega och sjukskriver sig till slut. Hon blir borta från jobbet i 3 månader.
Alltså det fanns ju en period där jag tvivlade på om jag skulle fortsätta och om jag överhuvudtaget ville fortsätta. För jag har alltid liksom sagt att tycker man inte det är kul, då är det ingen det att fortsätta. Jag har ju varit arg, jag har varit ledsen, jag har inte kunnat jobba. Jag har liksom varit på väg att förlora min trygghet. Min trygghet har ju varit att köra lastbil. Alltså jag har alltid haft jobbet. Hur den har varit liksom i övriga livet, så jag har alltid haft jobbet att gå till. Och det har varit jävligt skönt för mig. Alltså det har varit min trygghet. Och att han helt plötsligt liksom tog det ifrån mig. Att det var inte kul att jobba längre. Jag bara grät. Jag grät och grät. Jag kom till kunden och jag grät. Och liksom, jag trodde att alla jag åkte förbi skulle gå ut i vägen. Jag förstår ju att det överhuvudtaget ska hända en gång är chansen jätteliten för. Men det hjälper inte, utan känslorna tar över. Och det känns som att varenda människa jag åkte förbi, att de skulle gå ut i vägen. Alltså jag hade sån himla koll på alla. Det hade jag även innan, men alltså nu, det går ju liksom överstyr. Att man litar inte på någon.
Idag har det gått 6 månader sedan olyckan. Men mannen som hoppar framför hennes lastbil dyker upp i hennes tankar varje dag.
I början kände jag alltså en stor sympati för honom och att han har mått så dåligt att han gjorde detta. Och jag kände så här, skulle jag se honom så skulle jag vilja sätta mig ner och prata med honom och fråga hur han mår och vara hans vän om ingen annan är där för honom. Men de känslorna har efterhand ändrats. Mm. Jag kan fortfarande tycka att det är synd att någon ska må så dåligt. Men jag mår ju också dåligt i det här. Han gav ju mig känslor som jag inte ville ha. De är ju liksom påtvingade på sätt och vis. Och i början så jag funderade på om jag ville träffa honom eller hur han mådde och så. Och polisen liksom hörde av sig och sa att ja, nu mår han så här, det här har hänt. Men så kände jag till slut att varför ska jag bry mig om det? Han frågar ju inte hur jag mår. Han funderar kanske inte ens på det. Men jag har ju liksom fått ta med mig saker utav den här händelsen som jag måste hantera. I form av mardrömmar och jag har blivit mörkrädd. Det har jag inte varit innan. Och alltså, jag är ju påverkad för resten av livet. Precis som han. Skillnaden är väl att hans problem, de syns ju. Jag vet inte, jag tror inte att han kan gå till exempel. Jag kan ju gå, men jag kanske inte alltid orkar gå. Ibland kanske jag bara vill ligga och vara ledsen. Alltså det syns ju inte.
Anna är nu tillbaka på jobbet. Och även om glädjen inte är tillbaka helt, så är den i alla fall på väg.
Jag tänker på det varje dag. Det är svårt att inte tänka på det. På vägen till jobbet så har jag ungefär en halvtimme och då brukar jag sitta och tänka på det i bilen. Man tänker på det omedvetet nästan egentligen. Varje dag jag tar lastbilen så tänker jag på det. Jag kör ju samma lastbil fortfarande idag. Ibland kan jag få flashback när han ligger där. Jag kan få flashback av, hur han ser ut. Även om bilden börjar bli suddigare, så i stora drag så finns det ju kvar. Det känns betydligt bättre. Jag har kommit långt, tycker jag. Jag känner igen mig själv igen. Personligheten kommer tillbaks. Men med tiden så det kunde vara en kort sekund i början av lite glädje över någonting. Kunderna som vi träffade, de hjälpte nog till mycket med att hitta glädjen igen. Men den växte liksom tillbaks. Den kom tillbaks och nu känner jag att jag är mig själv igen på jobbet.
Du har hört Annas berättelse om lastbilsolyckan, och Anna heter egentligen något annat. Känner du igen dig av Annas historia, eller lider du som lyssnare av självmordstankar, så finns det information om hjälp på vår hemsida. Sök bara på Verkligheten i P3. Producent Gustav Asplund, tekniker Christer Orreteg. Jag heter Gurbet Aslan, och Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt.
Sveriges Radio.